så ser vi att Israels folk är ett kuvat folk. Filisterna hade greppet över dem efter att ha tillfogat dem ett par fruktansvärda nederlag, från vilket det tog lång tid för israeliterna att återhämta sig, därför att man var så sena med att förstå vad som var de egentliga orsakerna till det andliga nederlaget och nederlaget på slagfältet. Och deras andliga ytlighet, den hade ju visat sig i att de efter sitt första nederlag mot filisterna hade låtit hämta arken ut i det allra heligaste i tabernaklet där borta i Silo och fört arken till sig ut på slagfältet, för att man därigenom försäkrade sig, trodde man, om att Gud skulle ge dem seger. De trodde sig kunna manipulera Gud. De betraktade detta heliga föremål, arken, i vilken de 10 budorden låg på de 2 stentavlorna, betraktade det nästan som en slags maskot. Som om de bara hade den med sig så skulle det garantera dem lycka och framgång. Men deras hjärtan var långt borta ifrån en levande Guds gemenskap. Och så handskas man inte med Gud. Det går inte att tro att några slags religiösa attribut ska kunna ersätta en levande Guds gemenskap eller kunna ersätta hjärtats överlåtelse till Gud. Men det enda intresse som man tydligen hade av Gud på den här tiden, det var att han skulle komma och fixa en seger åt dem, för att man sen skulle kunna lämna honom och få vara i fred och kunna leva sina liv som man själv ville. Det är precis som så många av oss lever idag. Gud kan gärna få rycka in och ordna till saker och ting i våra liv när det blir lite bekymmersamt och svårt. Men sen vill vi gärna att han håller sig lite på avstånd, så att vi känner oss fria att leva våra liv som vi själva vill, utan att Gud ska lägga sig i. Men Israel skulle få lära sig att så handskas man inte med Gud. Du kanske också måste lära dig det. Gud är Gud och ingen människas springpojke. Israel skulle få lära sig att ordningen måste bli den helt omvända. Nämligen den att Gud måste komma först. Att först måste man överlåta sig helt åt Gud. I djupet av sitt hjärta komma i ett rätt förhållande till Gud, innan man kan räkna med att Gud ska bekänna sig till en och ta sig an sin sak. Det där stora nederlaget mot filisterna hade lämnat hela nationen i ett chocktillstånd, verkade som. 30 000 man hade stupat på en enda dag, och dessutom hade självaste arken blivit erövrad av filisterna. Och efter 7 månader hade visserligen filisterna sänt tillbaka arken till Israel igen, dragen på en kärra med 2 kor som drog den utan att någon styrde den. Så hade arken kommit tillbaka till Israel raka vägen. Bara det ett stort under. Och filisterna hade fått se att deras stora segertrofé, denna ark, hade nämligen kommit dem att vålla dem så stora bekymmer och så stora vedermödor, att det som de trodde var deras stora segertrofé blev deras stora bekymmer. Och de insåg att de till slut måste göra sig av med den. Och så sände de den tillbaka till israeliterna. Och de tvingades inse att Israels Gud, det var en levande Gud och det var en stor Gud. Det var en Gud som man inte kunde ställa bredvid någon annan Gud. Även om filisterna hade försökt att ställa arken bredvid sin Gud Dagon i hans tempel. Men ni kommer ihåg hur det gick. Men när nu arken kom tillbaka till Israel, så hade man inte förstånd ens att hantera den på ett vördnadsfullt och tillbörligt sätt. Utan Guds helighet manifesterade sig och många omkom. Och man hade heller inget tabernakel att ställa in den i. Silo hade tydligen blivit förstört av filisterna. Och slutligen så fann man dock för gott att låta en man som hette Abinadab, som det står i vers 1 i sjunde kapitlet. Ta hand om arken och ställa in den i denne mans hus, i Kirjat Jearim. Abinadab var troligen en rättfärdig man, en levit. Om det står att man helgade hans son Eleasar till att ha vården om Herrens ark. Tänk, Herrens ark stod hemma i deras hus. Men folket i stort, de tycks inte ha insett att det var någon större fara med deras andliga situation. Och de bekymrade sig inte heller om arken värst mycket. Den fick stå i ett privat hem. Gudstjänstlivet låg nere, offertjänsten låg nere. Och filisternas hand var tung över folket. Och ingen vågade tänka på att göra några nya försök att skaffa sig frihet igen. Man kunde inte ens fatta att någonting sådant här kunde ha hänt dem. Hur kunde det ske? Allt tycktes så hopplöst och mörkt. Och åren bara gick och gick. 20 långa år. Och ingenting hände. Ett folk hade glömt sin Gud. Och det tycktes också som om Gud hade glömt sitt folk. Men det var inte sant. För under ytan höll någonting högst avgörande på att ske de här åren trots allt. Du förstår, Gud använde denna nationella tragedi i deras historia för att bringa dem till förkrosselse. Bringa dem till botten av sina egna resurser. Till en sådan förkrosselse att det slutligen kom en dag då det kunde sägas om dem som det står i vers 2. Hela Israels hus suckade nu efter Herren. Suckade nu efter Herren. Det antyder en börda på deras hjärta. Det antyder en förkrosselse. Det antyder ett rop till Gud om att han ändå ska lyssna till sitt folk. Och en profet rörde sig ibland folket. Och han märkte hur jordmånen i deras hjärtan började lämpa sig för väckelsebudskapet. Israels barn börjar ropa efter Gud. Och Gud hade under dessa år av betryck använt den unge profeten Samuel till att börja rikta folkets hjärtan tillbaka till Gud igen. Alla andra broar var ju brända nu. Kanske det går an att tänka på Gud ett tag igen. Och så började i hela Israel Samuels väckelsebudskap ljuda, där han vandrade omkring från by till by. Ett budskap som ingav hopp. Och i sin förtvivlan så blev man allt mer öppen för att lyssna till budskapet genom Samuel. Även om man satte fingret på den ömma punkten, men den springande punkten. Vet du vad han sa? Vers 3. Om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa då bort de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Då ska han rädda er från filisternas hand. Du ser att budskapet började med att påvisa orsakerna till deras nederlag. Deras hjärtan var inte helt överlåtna till Gud. Det var det första. Och det andra, de hade skaffat sig en massa främmande gudar, avgudar. Det var orsaken till det andliga nederlaget. Budskapet fortsätter med att uppenbara hemligheten till seger. Skaffa bort ifrån er dessa främmande gudar och vänd era hjärtan till Herren. Egentligen står det i grundtexten: rikta era hjärtan ståndaktigt endast på Gud och tjäna endast honom. Då ska han rädda er ifrån filisternas hand, inte annars. Det verkar ju vara en enkel predikan. Den var sagt på en minut och mindre kanske. Men det krävde ett djupt viljebeslut. Man satt fast i någonting som egentligen var oerhört svårt att bryta upp ifrån. Avguderiet som var uttrycket för deras delade hjärtan och delade håg. Och det här budskapet var ändå inget nytt budskap. Tänk så många gånger du också har hört det. Det har framförts under hela mänsklighetens historia och till Israels folk många gånger tidigare i deras historia. Men då liksom nu, alltså på den tiden liksom i vår tid, så har man väldigt svårt att lära sig av sin egen historia. Samuels väckelsebudskap hade sin grund i det förnämsta av alla bud. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Och så säger Herren, jag är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Allt som är mindre än det är ovärdigt den store, högste, ende och levande guden. Allt avguderi är uttryck för mänsklig otrohet och för svek emot Gud den högste, som är din och min skapare. Så är det än idag. Allt avguderi är svek emot Gud som är din skapare. Hur vågar vi tillbedja och tjäna det skapade framför skaparen som är högt lovad i evighet? Om Gud finns, så är han ensam den som är värd ditt och mitt hjärtas hela tillgivenhet. Då är det hela meningen med ditt och mitt liv. Hela meningen med våra liv består i att vi ärar honom. Om inte Gud finns, då finns det heller ingen mening med det här livet. Och ingen kan egentligen tala om för dig hur du ska leva, eller ens om du överhuvudtaget ska leva. Jag tror att sorgen i dagens människohjärta kommer sig av att människan känner sig kallad av Gud till ett annorlunda liv än det hon lever. Det är på något sätt som hon är medveten om att hon har missat målet med sitt liv. Det skulle ha varit annorlunda än det blev. Och hon känner med sig att det är någonting som fattas. Israel hade nu kommit till en punkt där man började ropa efter Gud igen. Enträget ropa efter Gud. Och när den bönen börjar födas i ett människohjärta, då finns det plötsligt hopp. Då finns det hopp. När Samuel framfört det klara budskapet, så överlåter han åt folket att visa i praktiken om de ville ta emot det eller inte. Om ni vill vända era hjärtan helt till Gud, om ni vill tjäna endast honom, visa det då. Hur då? Skaffa bort avgudarna och börja tjäna Gud. Så är budskapet också idag. Ingenting mera komplicerat, lika enkelt. Du måste visa Gud att du menar allvar. Helöverlåtelse till Gud måste alltid ta sig praktiska, synliga konsekvenser. Det måste visa sig i handling att du menar allvar. Så länge man hade avgudarna kvar kunde man ju inte heller rikta sina hjärtan mot Gud. Man hade så mycket annat att uppta sin uppmärksamhet med. Och med delad håg kan ingen räkna med att ha Gud på sin sida. Tala om för mig, varför skulle Gud ta dig på allvar om inte du tar honom på allvar? Det underbara hände dock att Samuels budskap mottogs av folket. Det står så här i vers 4. Då skaffade Israels barn bort avgudarna, balerna, astarterna. Ja, det var två av de gudar som tillbads i detta land redan innan israeliterna kom. Bal var den manlige fruktbarhetsguden som rådde från skyarna, varifrån han befruktade jorden, förökade jordarna och gav växtlighet, bördighet. Astarte var hans kvinnliga motsvarighet. Hon var, förutom det att hon var ansvarig, också hon för fruktsamhet, också kärlekens och krigets gudinna. Dessa gudar tillbads genom tygelösa utsvävningar, inte minst i sexuellt avseende. Och vid Baalstemplen som fanns ofta anställda både manliga och kvinnliga prostituerade, tempelbolar och tempeltärnor som de så vackert kallades. Vet du vilka benämningar Gud ger avgudar på olika ställen i Bibeln? Och när jag nämner de här benämningarna så antyder det en hel del om deras väsen och om deras natur. Och avgudarna har samma väsen och samma natur idag, även om de inte består av en avgudabild. Varför är Gud så intolerant mot avguderi? Är inte det förmätet? Avgudar representerar lögnen. Om Gud är den enda sanne guden, så måste all annan form av tillbedjan vara falsk, missriktad. Därför är det inte av förmätenhet som Gud slår vakt om den enda sanna tillbedjan. Det är därför att han vill att människohjärtat ska vara rätt relaterat till sanningen och verkligheten. Men avguderi, det är falskhet, det är avvikelser från den enda sanna verkligheten som är Gud själv. Därför kallas avgudar ofta i Gamla testamentet för tomhet, förfänglighet, ett jagande efter vind. Det behöver inte bestå av ett gudabeläte alltså. Du och jag kan syssla en hel del med sånt som egentligen bara är ett enda jagande efter vind. Gud kallar sådant för avguderi, tomhet. Avgudarna kallas döda, inte därför att de har haft liv och avlidit, utan därför att de aldrig har ägt liv. Finns inget tillstymmelse till liv i dessa varelser eller som människor tillskriver gudomlig kraft. Intighet kallar Bibeln dem. De duger till ingenting. Skräckgudar kallas de, på grund av den skräck som de inger sina tillbedjare. Jag har sett många exempel på det här i Indien och Nepal. När man har format sina avgudar, så har man i själva utformandet och den form som de har fått givit dem sådana skräckinjagande egenskaper att man kan förstå att det är med rädsla som tillbedjarna faller ner och tänder rökelse inför dem. De skräms att tillbedja sina avgudar. Skändlighetsgudar kallades de ofta, vilket antyder det skamfyllda och skändlösa som ingick i riterna då man tillbad dessa gudar. Då lånade sig människan till stor omoral. Orenhetsgudar kallas de, därför att människan genom att tillbedja dessa gudar orenade sig själva både andligen och kroppsligen. Avguderiet uppfordrar aldrig till ett högt moraliskt liv. Tvärtom tycks det dra ner tillbedjarna på ett lågt moraliskt plan. Har du lagt märke till en annan sak? Avguderi är inflationskänsligt. Vad menar jag med det? Jo, det tycks gå åt så många gudar. När man försöker täcka in den levande och evige gudens egenskaper. När Gud har övergivits så räcker det inte med en annan gud. Utan plötsligt är det tusentals, miljontals. Hinduismen har över 300 miljoner gudar. Don Richardson säger i sin bok Evigheten i deras hjärtan att när människan en gång avvisat den allvetande, allsmäktige och allestädes närvarande guden till förmån för mindre gudomligheter, då upptäcker de till slut i sin förtvivlan att det krävs ett oändligt antal små gudar för att ens komma i närheten av den sanne gudens egenskaper. Alltså, om Gud har övergivits så krävs det ett oerhört stort antal gudar för att någorlunda täcka in egenskaperna som Gud ensam besitter. Och jag har tänkt på när jag har studerat det i Gamla testamentet också, att det tycks vara många gudar som också ska Ingen av gamla testamentets avgudar tycks klara av att ta hand om ett större territoriellt område. Utan det fanns en gud för ett område, en annan gud för ett annat område och en tredje gud för ett tredje område. Och varje land hade sin gud. Men det fanns ingen gud som var stor nog att kunna ha hand om alla dessa länder och folk. Du ser, när Gud avsätts, då måste det till en massa gudar för att täcka in den store gudens suveräna egenskaper. Hans allmakt, hans kärlek och han som har makten över fruktsamheten, över regnet, över solen, över månen. Men avsätts himmelens och jordens skapare, så måste man plötsligt ha gudar som förfogar över delade och skilda områden av skapelsen. En gud som har hand om regnet, en som sköter solens uppgång och nedgång och så vidare och så vidare. Men nu, tillbaka till texten. Folket gjorde sig av med sina eländiga avgudar. Och så stod det att de började tjäna endast Herren. De visade att de menade allvar. De rensade bort det som låg emellan dem och Gud. Och Samuel började se hopp när han gick omkring där på landsbygden och såg hur man krossade gudabiljeterna, hur man brände upp dem i eld. Då lät Samuel sammankalla hela Israel till en riktig bön, faste och överlåtelsedag i Mispa, står det i vers 5. Och så kommer man tillsammans där. Och i vers 6 så står det att man öste upp vatten och göt ut det inför Herren. Och att man fastade den dagen och uttalade sin muntliga bekännelse. Utgjutande av vatten inför Herrens ansikte var tydligen en symbolisk handling genom vilken man ville ge uttryck för att man nu utgöt sina hjärtan inför Gud. Att man utgöt sina hjärtan i syndabekännelse och ånger. Och nästan som man ville säga, precis som vattnet ut till spillo gavs inför Herrens ansikte, så hade så många år gått till spillo på grund av ohörsamheten emot Gud. Så många år till ingen nytta. Gud, förlåt oss. I klagovisorna så används uttrycket: utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Samtidigt fastade man. Och också fastan avsåg att tillkännage en attityd av djupaste allvar och ånger. Fastan var ett uttryck för deras andliga betryck. De var verkligen bedrövade över sin synd. Och de ville att Gud skulle förstå det. Att Gud skulle se det. Och det smakade dem inte att äta denna dag. När de nu bekände sin synd. Vi har syndat mot Herren, sa man. Och vilken befrielse detta var. Vilken folkväckelse detta var. Du vet, Gud är aldrig sen att besvara sådana böner. Det är här som övergången sker ifrån andlig svaghet till andlig kraft. Liksom David tecknar för oss i den 32:a psalmen. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan, till dag och natt var din hand tung över mig. Men då uppenbarade jag min synd för dig, och jag överskylde icke min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna för Herre mina överträdelser. Då förlät du mig. Och den stunden så vandrade David från andlig utmattning och svaghet till styrka och seger. Och så upprättade Gud folket denna dag till sin ursprungliga gudsgemenskap. Och de kom in i ett rätt förhållande till Gud. Och de kom in under Guds välbehag. Men då började hända saker. Titta i vers 7. Men när filisterna fick höra detta, att Israel hade församlat sig och kunde uppmärksamma vad de höll på med, att ett andligt uppvaknande var på gång, ja, då blir fienden genast väldigt aktiv. De insåg en förnyad andlighet och en förnyad enhet i nationen. Israels överlåtelse och omvändelse till Gud utgjorde genast ett hot emot fienden. Och man organiserar sig för att attackera israeliterna. Om du idag överlåter dig åt Herren av hela ditt hjärta, så tror jag att du redan i eftermiddag kommer att uppmärksamma fiendens attack. Kanske man kan säga att det är beviset på en äkta överlåtelse. Men vad fienden inte visste om, det var att Israel nu stod i ett helt nytt styrkeförhållande på grund av sin överlåtelse till levande Gud. De hade omvänt sig till Gud, och nu var Gud på deras sida. Nu var inte Israel att leka med längre. Vem kan förmå någonting emot Guds folk när det är renat och rättfärdiggjort? Herren säger, om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Men inte ens Israel själva förstod ännu sin nya situation och att den så drastiskt hade förändrats. För när de ser filisternas här närma sig, så står det att de greps av förskräckelse. Hjälp! Filisterna kommer! De kom genast ihåg sina stora tidigare nederlag. Förresten på samma plats var det. Och så länge de hade minst i sin historia, så var det bara nederlag och nederlag och nederlag av ett förtryck och betryck. Och nu hade ju folket kommit tillsammans i Mispa för bön och fasta, och man hade inte ens tagit vapnen med sig. Och så kommer filisternas här. Hur i all världen ska det nu gå? Ska vi åsamkas ett nytt tragiskt nederlag? Såklart man blir förskräckt. De står där plötsligt utan vapen inför filisternas stora och välorganiserade och starka här. Men deras andliga uppvaknande har ändå fått dem att förtrösta på det mäktigaste av alla vapen, nämligen bönen. Så de säger till Samuel: Samuel, upphör inte att ropa för oss till Herren, vår Gud, att han må rädda oss från filisternas hand. Samuel, bed för oss. Och Samuel går i bön. Det kunde han. Det kan du vara säker på. Det hade han tränat på hela livet. Men han gör någonting annat också. Någonting mycket märkligt, vers 9. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Och Samuel ropade för hela Israel, och Herren bönhörde honom. Han tog ett litet lamm. Kanske han avsåg att det här lilla nyfödda lammet skulle representera den andligt nyfödda nationen. Och när han nu offrade som ett brännoffer på altaret, så var det liksom ett sätt att tillkännage för Gud att vi som en nyfödd nation nu helt överlåter oss i dina händer. Tag oss, Gud. Och Samuel ropade till Herren. Jag kan inte undgå att ana en annan, kanske profetisk betydelse i denna vers i det här sammanhanget. För det står i vers 10 så här: medan Samuel offrade brännoffret, detta lilla lamm, så ryckte nämligen filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna den dagen och förvirrade dem så att de blev slagna av Israel. Alltså medan lammet offras, så bryter Guds seger fram. Inte genom någon mänsklig styrka eller kraft. Någonting märkligt händer här. När lammet offras, så flyr plötsligt filisternas skräck injagade. De som hade kommit så segervissa. Det påminner mig om den stund när Guds lamm dog på Golgata kors. Och åtföljdes, och den kampen åtföljdes också den av kosmiska händelser, jordbävning och mörker. Kanske var det just då som fienden, Guds fiender, för gott vållades sitt nederlag Ja, vi vet att det var då. Men var detta en försmak av Golgatas seger? Vi vet i alla fall att hemligheten nu inte bara låg i Samuels bön, utan i folkets nyvunna rättfärdighet, som Nya testamentet kallar ett pansar emot fienden. Vem kan förmå någonting emot den som Gud har rättfärdiggjort? Och du ser, när Gud utför sin strid, då behövs inga mänskliga vapen. Där stod israeliterna, kanske inte ens med svärd i sina händer, men de stod där med förlåtna synder, och de stod där iklädda Jesu Kristi rättfärdighet, och fienden flyr. Gud ordnar ett åskväder. Han behövde inga israelitiska svärd. Gud ordnar ett tordön. Och när Josefus skildrar de här händelserna, så säger han så här, att först kom det liksom en jordbävning som skälvde, och så att marken skälvde under filisterna, och de började ragla och falla omkull på varandra. Och sedan satt Gud igång med ett stort åskdunder över dem, och med starka blixtar som tycktes vilja förtära de stackars filisterna. Och till slut så skakade Gud svärden ur händerna på filisterna, och så sprang de livrädda iväg ifrån israeliterna. Ja, Gud är ju aldrig förtjust i mänskliga vapen, trots all den styrka som vi tillmäter dem, också i atomåldern, så kan vi aldrig med mänskliga vapen imponera på Gud. En dag ska allt sammans brännas upp, och Kristi rike ska etableras på denna jord, inte med mänskliga vapen, utan med hans egen kraft. Och hans rättfärdighet ska segra utan några människors hjälp. Och när Gud ger seger, så vill han liksom visa att det inte sker på grund av mänsklig duktighet eller militär styrka. Så har det alltid varit. Kommer du ihåg när faraos här förföljde Israels barn genom öknen? Då står det att Herren sände förvirring i Egyptiens här. Och Herren lät hjulen lossna på vagnarna, så att det blev svårt för dem att komma framåt. Och egyptierna insåg det lönlösa i det företag de höll på med. Och de sa till varandra: låt oss fly för Israel, ty Herren strider för dem. Hjulen lossnar på vagnarna. Och när Gud talade till Mose om folkets intagande av Kanans land, så sa han: förskräckelse för mig ska jag sända framför dig, och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till. Och jag ska driva alla dina fiender på flykten för dig. Hur då? Jo, jag ska sända getingar framför dig och förfölja dem. Ja, det är nästan humoristiskt. Getingar istället för mänskliga tangsar och vapen. Gud kan använda alla sina naturliga resurser som han har lagt ner i skapelsen. Tänk på Jerikos intagning. Med hjälp av basunklang och stridsrop. Och i striden mot amorena senare, så stod det att Gud sände en liten hagelstorm, och fienden sprang för sitt liv. Och när Gideon och hans 300 män skulle vinna över midjaniterna, så sa Herren: skicka hem hela hären, behåll bara 300, blir det till slut. Men använd inga vapen, skaffa några lerkrukor och facklor och basuner. Och midjaniterna hörde ljudet av basunerna och krossade lerkrukor, och blir så förskräckta att de springer hit och dit och på varandra, skriker och flyr och vänder svärdet mot varandra. Ja, när Gud strider för oss, då kan vi vara stilla därvid. Häpna står israeliterna och ser hur deras mäktiga fiende för första gången flyr ifrån dem. Och de visste vad det berodde på. De visste att Guds mäktiga hand nu var över dem och emot deras fiender. Helöverlåtelsens dag blev också den dag då Gud bekräftade att han stod på deras sida. Skulle inte du vilja uppleva samma sak? Att Gud står på din sida. Istället för nederlag kan du få uppleva seger. Du kanske inte har gjort det på mycket länge. Det måste ske på samma sätt idag. När de stod där och såg fienden fly, så hade egentligen slaget redan utkämpats och vunnits i deras hjärtan den stund de bad Gud förlåta dem deras synd. Då vann segern. Vers 12 Snart ska vi sluta. Samuel reser en minnessten för att påminna folket om att det alltid har varit Herren som har hjälpt. Han gav stenen namnet och platsen fick namnet Ebenezer, som betyder hjälpstenen. Och han sa: ända tills nu har Herren hjälpt oss. Han har bara hjälpt oss. Och ända tills nu har han gjort det. Och har han gjort det ända tills nu, så kommer han naturligtvis att fortsätta att göra det också i framtiden. Ända tills nu har Herren hjälpt. Det är mitt vittnesbörd om mitt liv. Och jag tror många skulle kunna säga samma sak här idag. Ända tills idag har Herren hjälpt. Eller hur? Okej. Vad är det som säger att han inte skulle hjälpa också imorgon? Naturligtvis gör han det. Du har Gud den starke på din sida. Och han känner din morgondag. Den levande guden. Satan kommer alltid, som filisterna i fortsättningen, att försöka återerövra förlorat territorien. De var uppe där vid gränsen igen. De försökte nagga Israel i kanten. Men vet du vad det står? Herrens hand var emot filisterna. Och de kom inte vidare längre in i Israels land. Det var slut med deras framgång. Och mellan Israel och amoréerna blev det fred och vapenvila. Tänk så mycket gott det kunde åstadkomma när ett folk gav Gud sitt hjärta. Segen vid Ebenezer var gudomligt bekräftad. En gudomlig bekräftelse på att Samuel nu var Israels nye ledare, både politiskt och andligt. Han blev domare i Israel nu så länge han levde. Ja, allt detta hade alltså börjat en dag utanför tabernaklet, när en kvinna stod och grät, så bedrövad att hon inte ens kunde forma sina ord hörbart, bara läpparna rörde sig. Men Gud såg hennes hjärta. Gud gav henne en son. Hon gav sonen till Gud, och Gud tog emot sonen och gjorde honom till en profet, som nu en 20-30 år senare bringade en hel nation till väckelse, tillbaka till Gud. Det började med böner, med gråt. Och det gick inte fort. Det tog 30 år innan man var där. Men äntligen visste Israel igen att det endast var genom ett till Gud helt överlåtet hjärta som seger kunde vinnas. Min troende vän, har du levt länge i nederlag? Har det känts så där som för israeliterna? Många år har gått och du har suckat till Gud, känt dig betryckt. Kan det möjligen vara samma orsaker här? Behöver du också vända om och ge Herren hela ditt hjärta och skaffa bort avgudarna? Ja, Gud vet naturligtvis att du där hemma har något beläte som du faller ner och tillbeder. Men vet du vad Nya Testamentet säger? Ni bör veta att ingen som lever i otukt eller i orenhet har någon arvedel i Guds eller Kristi rike. Inte heller den girige. Ty han dyrkar en falsk Gud. Girighet är avgudadyrkan. Modern avgudadyrkan, girigheten i alla dess former av bundenhet till penningen. Är du snål? Är du en avgudadyrkare möjligen? Jesus förklarar: ingen kan tjäna två herrar. Och så identifierar han de här två herrarna. Ingen kan tjäna både Gud och mammon. Mammon är ett arameiskt ord som betyder förmögenhet eller jordisk egendom. Ingen kan tjäna båda två. Det blir ett delat hjärta och det blir ett liv i nederlag. Min vän, vill du börja tjäna endast Herren idag? Är ditt liv i rätt relation till Gud, din skapare? Är det han som äger hela ditt hjärtas tillgivenhet? Eller finns det såna här avgudar i ditt liv? Käre gode Gud, förbarma dig över den människa, ja, vi kanske är många här idag, som skulle behöva komma till Mispa, liksom Israel en gång, och säga: Herre, förbarma dig över oss. Så många år har vi tjänat andra gudar. Så många år har vi låtit gå ifrån oss i våra liv, därför att vi varit delade i vårt hjärta och hållit på med så mycket annat. Och sen har vi förundrat oss över nederlag som har kommit och blivit bittra på dig för att inte vi har fått vår väg fram. Herre, förlåt oss. Låt oss inse att vi måste göra upp med dig och att du ensam är värd hela vårt hjärtas tillgivenhet. Du, vår skapare. Du, Gud, den högste av alla. Jag ber att någon ska just nu säga denna bekännelse i sitt hjärta. Herre, förlåt mig. Ta emot mig. Låt mig få bli din. Herre, låt någon, liksom israeliterna där, utgjut sitt vatten, utgjuta sina hjärtan inför dig och säga: Herre, ingen mer tid vill jag ska gå till spillo i mitt liv. Jag vill vara säker på att hela mitt hjärta är ägt utav dig och ingen annan. Förbarma dig, Herre, över den som i den här gudstjänsten har bett den bönen och som längtar tillbaka till dig. Amen.